Hej, välkommen till podcasten Great Books som görs av mig, Simon Kipen Svensson och Erik Sandelin. Hallå där.
Hallå ja.
Vi sitter som vanligt här i Studio 4 på underproduktion och du sitter där och bockar av alla böcker vi har läst hittills.
Yes.
Det ser ju fler ut än vad det är.
Ja, i vår lista här så är de ju uppdelade på flera seminarier. Så Iliaden får ju, kan man bocka av 5 punkter.
Ja, det ser mycket snyggt ut att man får bocka av mycket där. Men tills idag har vi då läst tragedier av Aiskylos. Så det är det det kommer handla om. Men först tänkte jag att vi kan nämna den där listan som du håller i. För det är ju så för dig som lyssnar att vi följer en lista med böcker av gjord av St. John's College då. Så på det internet finns en reading list. Och även då den där som du har nu då, den seminarielista.
Ja, precis. Alltså det finns en poster med alla, där de flashar alla böcker som man ska läsa. Men här i seminarielistan så är det lite mer noggrant vilken ordning det ska vara.
Precis, för vi gjorde lite fel då till idag. Man ska, det skiter väl alla i egentligen, till och med vi. Men egentligen skulle vi då ha börjat på Platon efter Iliaden och Odysseen. Och sen då tagit Aiskylos lite senare. Men det gör inte så mycket märkte när vi läste dem. Och så. Men jag tror det har betydelse för att det här är ju en slags utbildning. Har du slagit mig nu? Och då kanske det finns en poäng med att man faktiskt läser dem i inom citationstecken rätt ordning så att man läser rätt saker i rätt ordning.
Just det, men någon har väl tänkt till där. Mm. Det är inte helt kronologiskt. Det är någonting annat också.
Nej, precis. Och som vi också ska komma till om de här tragedierna då, att de hänger ju direkt ihop med Iliaden och Odysseen som jag har läst. Och så är det så att vi har läst ytterligare en som inte är med på listan av den anledningen också att vi ville hänga med i handlingen.
Mm.
Och det där är ju det är något som vi har pratat lite om nu på fritiden. Den här handlingen, var kommer den ifrån? Vem var? Det är en myt någonstans ifrån. Grekiska myten. Vad heter det? Jag hittade ju en sån här den cykeln eller vad det kallades.
The Great... Det var du som, nu kommer jag inte ihåg vad det hette.
Nej, det var någon, på svenska hette det någon grekiska cykel och sånt där.
Ja, men det är ju liksom, det verkar vara en hel värld. Ju mer vi läser desto mindre vet vi, tänkte jag säga. Men så är det ju inte, men ju mer vi läser så fattar vi att vi läser bara små fragment av en stor värld.
Med massa... stor, ja. Det är som att, ja men precis som en tv-serie, att man tittar in i, eller vad ska man göra med de här Marvel-filmerna kanske? Att man får en inblick där.
Ja, men det tänker jag, ett universum. Mm. Och så är det en massa berättelser som ibland korsar varandra.
Och det är oerhört coolt. Och det var min stora behållning med de här Aiskylos 3 tragedier som jag ska komma till strax. Att det fan var lite gött att liksom, okej, nu är jag med i världen.
Ja, jag kände, det hände nu tyckte jag. Mm. Alltså, att jag nu blev jag hooked. Jag ville läsa fler.
Nu vill jag läsa fler och det var därför vi då extra pluggade och tog en till där då. Men den här utbildningen då, jag kollade upp den då på St. John's College. Så det var lite, på ett sätt så verkar det som att man bara läser den här mängden böcker så är man färdig med sin utbildning sen. Och det var en svindlande, jag fattade inte, är det möjligt? Så fungerar inte utbildningen som jag känner till. Men...
Ja, så du måste prata och skriva om dem också, tror jag.
Mm, men de har riktiga mattelektioner också tydligen. Riktiga språklektioner också. De ska läsa franska och gammal grekiska.
Ja, jag tror. Men det är liksom ryggraden är den här Great Books-läsningen.
Ja, precis.
Det finns Great Mattebooks också.
Det gör det ju då, ja. Men jag gissar att de har något modernare matteböcker. Jag fick en känsla i alla fall när de hade sina mattelektioner.
Jag vill inte tro att de inte har det, utan okay. Att då är det liksom Newton och Pythagoras.
Så när det är statskunskap, då är det Platon bara då? Vi får se, det kanske kommer sen i den här.
Nej, men där kommer ju Adam Smith och sånt här långt fram i listan.
Ja, det får vi se om 100 år när den här podcasten har kommit så långt i alla fall. Men det här... det är en trilogi vi läser idag.
Yes.
Och tragedi. En trilogitragedi. Och det var ju någonting som de hittade på här. Den här trilogin spelades på Dionysosfestivalen, läste jag.
Mm.
Och vann ett pris. Det gladde mig så himla mycket. Att, Att vara så. Och det, om vi ska prata kort om också innan, vad som händer med oss när vi läser de här böckerna, det är ju att den här, blir man bildad eller inte bildad, det är lite skitsamma, men av någon anledning så får jag ju upp intresset för tiden och satt häromdagen och läste på jättemycket om Dionysosfestivalen till exempel.
Du gjorde det, du verkar ha gått igång på de här. Ja, men, alltså jag kände också det att de här var lite tacksammare att läsa än Iliaden och Odysseen. Alltså att det är korta små berättelser och det känns som att de kanske har liksom, slipats ner till sin essens. Kanske, jag vet inte riktigt varför. Det är inte så mycket, det är inte liksom 10 sidor skeppskatalog.
Nej, just det. Och rent kronologiskt tidsmässigt så är vi inte så långt ifrån egentligen, va? Några hundra år kanske.
Från
Odysseen?
Nej, nu läste jag att den var 1000 före Kristus.
Ja.
Före vår tid. Och det här var 500.
500, så det är ändå hyfsat långt.
Eller ja, alltså handlingen utspelar sig ju ungefär samtidigt.
Ja, precis. Men när de är nedskrivna så på 500 år har det hänt en del i hur man skriver manus, tänker jag.
Ja, men det verkar ju så.
För det var ju min känsla när jag läste dem, att visst, de är lättare att läsa. Ganska från och till lite trevliga. Men manusmässigt så har de fan inte kommit ikapp det jag är van vid från den moderna världen. Att någon är arg, den dödar den är arg på. Ytterligare en blir arg. Att det är ganska enkla, det är lite för enkelt.
Det är en grej som har hänt sen sist. Vad det gör med oss. Eller, jag sprungit på lite olika litteraturvetare i mitt jobb.
Mm.
Och vad pratar vi då om? Jo, då pratar vi om
det. Ja, men då hugger du tag i dem.
Ja, men och då var det någon som sa att, att karaktärerna är fortfarande rätt så platta här. I de här tragedierna, precis som du sa. Och att det är liksom först på renässansen eller liksom en bra bit fram som människorna blommar ut och tar upp mer och mer plats. Mm-hmm. Liksom att gudarna och allt ödet och allt det där. Mer än mänskliga. Liksom.
Okej, det är en sån grej som en litteraturvetare kan säga.
Ja, det sa de.
För även om man nu känner igen karaktärer som Agamemnon. Kul att få träffa hans barn också, tyckte jag här. Både hans barn. Men jag har inte med mig så mycket från de tidiga böckerna av vem han är och vad han är för någon jävel egentligen.
Nej, och de är väl lite så här allmängiltiga, tänker jag.
Mm, ska vi gå in på Orestien, en trilogi då skriven av Aiskylos, korta pjäser, ja.
Får jag säga en grej innan?
Det får du.
Jo, men vi har fått kritik.
Ja.
Jag har fått kritik.
Och du är lite ny i podcastbranschen, så då tar du det till dig.
Ja, just det. Mm. Då var det någon som sa så här.
Fuck you, säger jag.
Ja, men här, kritiken var precis så här. Här sitter ni två sköna vita dudes som sitter och läser andra gamla.
Vad är du? Oskön? Testa att bli mer skön är mitt svar.
Ja, jag är inte så kaxig.
Min hudfärg kan jag tyvärr inte påverka.
Och här förstärker ni då. Detta är liksom böcker som redan tar mycket plats. Här förstärker vi den här. Ger vi dem ännu mer plats.
Mm, då är min, om vi stannar bara där. Ja. Min invändning att Aiskylos har inte tagit någon plats överhuvudtaget i varken mitt liv eller någon jag känner liv. Så nej, det håller inte med om. Men...
Nej, men jag tänker att och kritiken också, man kan inte bara göra något för att det är kul.
Okay.
Längre.
Du har uppenbarligen tagit med en galning. Det kan man visst ha. Det är precis det vi gör. Exakt, och vi visar att man kan.
Ja, men jag tänker du verkar inte vilja liksom tycker man behöver besvara kritiken.
Inte från full blodgalningarna, men testa gärna och besvara den.
Ja, men jag tycker liksom att mänskligheten är, eller delar av den är rätt kass i alla fall. Och jag tänker att förutom att detta är kul så förstår vi lite hur det kunde gå så här illa, tänker jag. Alltså genom att fortsätta läsa de här kanonböckerna så kan vi se lite, så kan vi ha vårt locker room banter här liksom. Så kan vi säga hur det blev så här.
Det kan vi göra.
Och det kan vara kul.
Det kan vara kul. Man kan börja någonstans. Jag såg att St. John hade en master-variant också. Och där får man då läsa österländsk litteratur. Så att det kan du också säga nästa gång att när vi är klara med den här gedigna listan så kommer vi ge oss på österlänningarna.
Ah, ja, det finns också.
Mm.
Jag blir lite chockad.
Så, ja. Men då har vi något att stå på i alla fall. Jo, den här trilogin då, Agamemnon heter den första, Gravoffret heter den andra, Eumeniderna heter den tredje. Och det jag bara då kände att när vi läste de här så kände jag att för att förstå de här så behövde vi faktiskt läsa
en fjärde
som är skriven av Sofokles, nej, Euripides. Skitsamma. Som då heter Ifigenia i Aulis. Och anledningen att jag känner till den var ju då för att min poddkollega från Della Arte hade pratat om den där, för han hade sett den på Dramaten. Den spelas där just nu då, 2019. Och då nämnde han liksom olika saker som jag nu då börjar känna till, så, men att det var att Agamemnon skulle iväg och det blåste inte, och för han skulle till Troja då.
Innan
Iliaden, precis, kriget där. Och nu när jag läser den så kände jag, läste den efter då trilogin och fick en känsla att här borde vi ha börjat Sankt John. Börja inte med Iliaden, börja med denna. För den är också ganska lättillgänglig, man får en liten bild av all skit. Och sen kan man gå igenom Iliaden och Odysséen och sen kanske den här Orestien-trilogin.
Mm.
Så hade jag gjort det. Eller så fick jag hade väldigt mycket, jag gillade den så himla mycket den här. Och det kanske är för att jag läste de andra tidigare, det är svårt att veta.
Vad var det du fastnade för?
Ja, jag fastnade ju direkt på de här konstiga premisserna. Att Agamemnon ska ut i krig, har med sig hur många är det, tusentals människor. Och så blåser det inte.
Just det, alla har samlats, de ligger där med sina skepp.
Och då får de panik och bara, vad fan ska vi göra? Lite skönt måste det ändå vara. Det blåser inte, vi kan inte åka iväg till det här kriget. Men de får ju, tycker det är jättejobbigt att prata med en siare då som säger, du måste offra din dotter Agamemnon. Och om du gör det så kommer du börja blåsa. Och då tycker jag det var liksom, ja, man får köpa det då, att han bara, okej, okay, jag gör det.
Ja, men först så säger han okej, okay. Sen ändrar han sig.
Ja.
Men då är det liksom lite för sent. För att det är ganska snyggt gjort tycker jag. För att då är han liksom insnärd i något nät. Så. Men då har han sagt till sin fru och dotter. Så, kom nu hit så ska du få gifta dig med Achilles. Den bästa hjälten.
Mm.
Och sen ångrar han sig. Men
då, det är en bra början där. För det går, man kommer snabbt in i historien. Att det här har hänt. Och sen så det första som händer är att han ångrar sig nästan. För han ska skicka ett nytt brev. Han har redan skickat brevet, va? Och så ska han skicka ett nytt brev där det står, nej, 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 kom inte hit, kära dotter, jag ångrar mig.
Men sen är det liksom lite kört här. Han säger, ödet snärjer oss med oundviklighet. Jag tvingas ju att utgjuta min dotters blod, säger någon annan. Men vad menar du? Vem tvingade dig att döda henne?
Mm, och det är det här jag inte riktigt förstår. Nej. Det är ju ingen som tvingar dig.
Ja, men då, som jag fattar det, så om han då inte skulle döda sin dotter, då kommer hela hären som ju vill iväg och kriga, de brinner av väldig härskri, då kommer de döda honom och hans dotter.
Just det.
Så att han har liksom inget val, för alla fler vet om, bland annat Odysseus, vet om vad Sian har sagt.
Just det, och Odysseus visar, han är opålitlig här och galen.
Ja, nej, det är kört.
Men det är den premissen som jag hade lite svårt att acceptera, men bara gör man det, för då fattar jag dilemmat. Antingen dödar du din dotter, eller kommer de andra döda din dotter och dig.
Och din fru.
Och kriget kommer inte... Så att, fine. Accepterar man den premissen, då är det spännande. Då är det, oh shit, vad fan ska du göra nu?
Ja, nej, men det är liksom ett stora dilemman i alla de här.
Jag uppskattade också att man fick informationsbiten då för Iliaden-kriget eller Troja-kriget med Troja. Det har jag också fått reda på. Att Iliaden, att det är en stad då som heter Ilion och staten heter Troja.
Det är mer än vad jag vet.
För att därför, alltså det är därför jag inte fattat varför boken heter Iliaden. När det handlar om ett krig med Troja. Men det är för att staden heter Ilion och därför blev det. Det var lättare för alla om boken bara hette något med Troja. Skitsamma, man fick reda på det, för det kriget började med att den sköna Helena stals av någon från Troja.
Eller förföljde med.
Precis, det man fick reda på i denna tragedin, att hon var trött på Menelaus. Eller hon träffar Paris som hon gillar mycket mer.
Och, ja, är hon, om det är någon som är bad guy, bad girl, i de här tragedierna så är det ju Helena. Det är ofta det är så här, varför ska vi lida? Det är Helena som har ställt till det här.
Ja, fast jag tyckte också att Agamemnon och Menelaus som är bröder, så sa ju Agamemnon till sin bror nu, du tog ju inte hand om din fru ordentligt. Nej. Och det är därför vi är i den här situationen nu, att det ska bli krig.
Och nu säger Menelaus att brorsan ska offra sin dotter.
Just det.
För att han själv inte har liksom...
För det tycker jag var en ganska bra anklagelse. Vi sitter i den här sitsen nu. Jag ska offra min dotter för att du inte bara kunde ta hand om din fantastiska fru.
Men vet vad jag har läst av på Wikipedia?
Nej.
Att anledningen till att Artemis...
Vem är det nu då?
Artemis är den guden de ska offra dottern till. Och tydligen har Agamemnon sagt att han är en bättre jägare än Artemis. Och det är därför det inte blåser.
Aha.
I en helig lund sa Agamemnon att jag är en bättre jägare. Så det är därför...
Han sätter sig lite de här sitsarna själv alltså.
Ja.
För det var också hans fel där att Achilles inte ville kriga sen.
Alltså mucka inte med gudarna. Det slutar aldrig bra.
Nej, men också Agamemnon borde tagga ner lite. För att sen när han liksom håller på att jävlas med Achilles i Iliaden så... Det är därför kriget har sån jävla tid. Annars hade de ju gått över mycket snabbare. Men skitsamma, Paris stal inte Helena, utan hon ville verkligen det. Enligt den här historien i alla fall. Ja, precis. Sen så håller Agamemnon på där och ångrar sig fram och tillbaka lite.
Mm.
Och hans bror där med Lars säger, du är en väderflöjel. Ena dagen si, ena dagen så. Och det reagerar jag också på. Vad konstig du är.
Men det är ju jävligt ledsamt här. Alltså jag sov faktiskt lite dåligt. För det är ju, tänk dig att du är pappa. Och sen får ju då dottern Ifigenia få reda på det här. Och står liksom mitt emot sin pappa och tittar honom i ögonen och säger ta ej mitt liv i förtid. Oh, hur djupt det är att skåda dagens ljus.
Ja, det är
det som du tvingar mig att skiljas från i underjordens mörker. Sen kommer det här liksom. Jag var den första som sa far åt dig, som du sa barn till. Först att sitta i ditt knä och ta emot ömma smekningar. Alltså det är ju...
Och är detta när han har erkänt att han ska döda henne? För att ett tag står han ju där och blånekar.
Ja, ja.
Hon gråter och han bara, vad är det? Jag ska inte göra någonting. Men jag vet vad du håller på med. Va?
Nej. Men han blånekar inte riktigt. Han vågar inte berätta det. Ja, men sen är det förbi med mig. Min hemlighet är röjd. Säger han. Det var tungt.
Just det. Jag tyckte det var på riktigt bra här. Om man bara accepterar de här olika premisserna. Men sen då, vad är det då? Agamemnons fru kommer med barnet då. Med bud. För de tror att hon ska förgifta sig med Achilles. Och världens bästa. När det istället då är att hon ska bli rått mördad.
Och då blir det lite farsartat där. För då träffar Klytaimnestra, frun, och dottern Ifigenia, träffar de på Achilles.
Mm.
Och så är det ingen...
Men så säger han så, vad kul att du ska gifta dig med min dotter. Och han bara, va? Nej.
Jag ska... Nej.
Ja, det var verkligen en rolig... Eller, ja, en fars. Det pågick ändå en liten stund där innan de liksom lyckades komma fram till vad är det som har hänt här egentligen.
Och då lovar Achilles att när han får höra att hon ska offras, dottern, så men jag ska... Riktig hjälte där. Jag ska skydda dig med mitt liv.
Achilles är min favoritkaraktär än så länge och det förstärktes bara i denna. Att han är som en riktig liksom, som hjälte som jag känner igen i dagens filmer. Och så.
Och sen kan vi kan avslöja vad som händer, va?
Ja.
Vi spoilar, det gör vi. Det har vi sagt. Jo, men att sen Ifigenia, hon till slut så går hon med på det här. Så här, men okej, jag offrar mig för landet. För Hellas.
Mm.
Och Achilles är ganska snabb med att säga okej.
Ja, just det.
Då, om du vill det så för att hela hans armé hade ju vänt sig mot Achilles också.
Just det visste han där. Men han var ändå beredd på att ta den striden mot de 1000 som stod där.
Sa han,
ja. Klytaimnestra heter hon så. Det är Agamemnons fru. som har kommit dit med dottern. Hon blir ju liksom arg på Agamemnon såklart.
Ja.
Och där tycker jag det är också en lite rolig dialog de har. Att, ja, men till exempel hon säger att du kan styra utomhus Agamemnon, men i hemmet bestämmer jag. Och det är nästan så vi har det fortfarande i dagens samhälle.
Just det, männen är i det, ute i det publika.
Ja, männen styr utomhus, men i hemmet, där bestämmer hon. Och sen reagerade jag oerhört kraftigt. Jag har skrivit på flera ställen i boken nu. Sidan 492, glöm inte det.
Okay.
För det var liksom, det måste man ha med sig sen när man ska läsa och resten trilogin sen. Ska vi se här. Agamemnon och hans fru Klytaimnestra står och grälar. Och då säger hon: du dräpte Tantalos som förut var min man och krossade mitt barn mot golvets sten. Mitt barn som du levande ryckte från mitt bröst. Så detta har alltså hänt innan de gifte sig. Agamemnon kom, mördade hennes man, tog hennes spädbarn som de ammade vid hennes bröst, krossade det mot golvet. Efter det då har de fått två nya barn. Och så att Agamemnon är ju en riktig jävla bad guy alltså.
Det är ingen liten grej.
Nej, det är det inte. Och det nämns, för att ändå är Agamemnon den stora kungen som är, verkar vara huvudperson och hjälte i de andra böckerna.
Men kan vi backa lite där? För att det verkar som att det vilar liksom en förbannelse över den här släkten. Jag har läst på lite här. Mm. Fast vi inte ska göra det. Nej, men för att hela den här, du pratade om Tantalos sist.
Jag har glömt.
Men i alla fall, om vi bara zoomar bak några generationer i den här släkten.
Ja, okej.
Okay. Atriderna är Menelaos och
ja, just det.
Agamemnon.
Atreus söner.
Atreus söner. För det var nämligen så att Atreus och hans bror Thyestes, de mördade sin halvbror Chrysippos. Det var en jättekonflikt där. Mm. Och Atreus blev kung. Men då den här konflikten mellan Atreus och Thyestes, den bara eskalerade, så Thyestes lyckas förföra Atreus hustru och kom över ett gyllene lamm, whatever. Men vad gjorde Atreus då? Jo, då låtsades han försona sig med Thyestes och bjöd in honom på middag och serverade en kötträtt.
Ja.
Och jag måste nästan läsa, för det berättar de om i Agamemnon. Ögonblick.
Jag hoppar alltså in i första delen i Orestien-trilogin här nu då.
Just det. I alla fall, Atreus serverade sin brors söner stekta. Det stekta köttet av hans egna barn, men fingrarna och tårna bröt han av och dolde dem försiktigt under köttet.
Ja, just det.
Så att och då, gudarna blev jätte...
Alltså Agamemnon som gjorde detta?
Nej. Agamemnons far.
Ah, okay, så
till Atreus.
Hans, ja, så till och med hans pappa var...
Ja, och då, just det, då uttalade Thyestes en förbannelse över hela sin broders ett.
Mm.
Så att det var liksom, där började skiten. Och den, de kommer inte ur det här. Det är så mycket...
Och Thyestes kunde lägga förbannelser.
Ja, men han, alltså, jag tror gudarna tyckte att, just det, solguden själv stannade i avsky.
Ja, det var så sjukt.
Den dagen gick solen på andra hållet.
Jag kommer ihåg ett South Park-avsnitt när Cartman tvingar någon att äta upp sina föräldrar. Ovetandes då. Alltså, det var exakt som det här då. Att, det var så, kom och ät mat. Och sen var, vet du vad det är?
Ja, det är
och det är så rått liksom, så att man,
ja, men tänk
finns
dig,
ingen återvändo.
Tänk dig att äta upp dina barn.
Ja, men också sitta och tro att man har det trevligt också. Att det är...
Ja, det är otroligt grovt. Så,
ja, det är vidrigt, ja.
Tragedi.
Mm, precis, och det här är ju... Jag vet inte vad du fick det här från exakt, va? Men det är ju någonting som vi har märkt också, att de här historierna vi läser är ju nedskrivna. Alltså myterna lever sitt eget liv och sen så finns det små nedskrivna bitar ur... myterna.
Och det finns olika varianter av samma myt också.
Precis, den här till exempel är ju att Ifigenia ibland dör och ibland dör hon inte. i den här så blev hon utbytt mot en hind. Va?
Ja, hon låg på offeraltaret och hade förlikat sig med offra sig. Men precis innan de skulle skära strupen av henne så låg där en hind. Mm. Vad är en hind egentligen?
Jag tänker att det är ett rådjur. Jag vet inte om det är så. Men då åkte hon upp till de odödliga. Så hon försvann fortfarande från jordelivet. Men i andra varianter så går hon bara därifrån och säger, vad skönt, jag klarar mig.
Jaha.
Och så,
var finns de?
Det finns ju en till Ifigenia här i denna enorma boken som vi har med Ifigenia i Taurien.
Jaha.
Och den tror jag utspelar sig efter det här då, när hon och hennes bror går runt och gör lite andra grejer.
Jag känner att det är risk att vi liksom blir fast. Vi skulle kunna bli fast här i Grekland.
Ja.
Resten av den här poddserien.
Just det. Men vi måste ju tyvärr vänta för att enligt den här listan då så är det en jävla massa Platon först innan vi får fortsätta läsa om kung Oidipus och så vidare. Ska vi nu... Ja.
Detta var liksom en prequel då.
Det var en Ifigenia.
Prequel. Så vi har egentligen inte börjat prata om det vi skulle.
Nej. Det var en prequel till liksom hela... Till alltihopa egentligen.
Till den här trilogin.
Också till Iliaden och Odysseen.
Ja.
Precis. Men då börjar vi med Agamemnon heter den. Bara namnet gjorde mig glad, för det här är någon jag känner igen. Något jag känner till.
Det är ett coolt namn.
Det är ett häftigt namn också, ja. Man glömmer inte det, precis som det här tyst. Jag har redan glömt, det är han som...
Thyestes,
ja. Det kommer jag aldrig komma ihåg.
Nej.
Men Agamemnon, han har ju då krigat i Troja. Kommer hem. Och tror att det ska bli glatt att träffa sin fru. Och så...
Klytaimnestra.
Mm. Men det är inte så kul att han blir, nu säger jag bara slut, han blir dödad av sin fru och hennes älskare.
Så om man, precis, om man har liksom ett Hollywood-perspektiv så det går ganska snabbt att sammanfatta handlingen. Ska vi göra det?
Ja, alltså det är det som är...
Vi gör det. Alltså, nu gör jag det.
Mm.
Agamemnon kommer hem, blir dödad av sin fru. Som du sa precis. Hon har dessutom skaffat sig en älskare, Aegistus. Som kanske är Thyestes son. Men skitsamma. Så ja, det är det som händer i första trafodin.
Det är det.
Om man ska bara ta det helt superkort.
Bara känslan av att läsa det. Det var lite annorlunda än den andra. Det börjar här ganska så med långa monologer av väktare och körledaren. De tyckte jag var lite jobbiga att hänga med i. Men sen när det blev liksom mer dialoger, då kändes det som att läsa en bok liksom, eller som vanligt.
Då blir det en väldigt fart.
För jag undrade hur det skulle vara att läsa teatermanus, är det väl liksom vi läser. Och just då när det är såna här långa berättargrejer, då tänker jag det var inte så tydliga. Berättarröster idag är ju mer att föra handlingen vidare på ett enkelt sätt, men här var nästan tvärtom.
Ja, för jag undrade lite så här, vad är den här kören?
Mm.
Kören är med mycket. Tänkte, är det...
Ja, de sjunger väl gissningsvis här då?
Ja, men är det liksom berättarröst? Samtidigt verkar de, i den sista av de här tre tragedierna, då är kören hämndandar. Då är det väldigt tydligt att kören också är en roll. Jag fattade inte riktigt vem kören var.
Det står i och för sig här.
Kör av åldringar från Argos.
Mm, men den är lite otydlig då. Åldringar från Argos kan vara lite vem som helst. Men det kanske är så då att de har en kör men de har en roll. Och här lite mer krystat då. Ja, det är lite åldringar bara.
Men de sammanfattar den här, det som hade hänt med Ifigenia, sammanfattar faktiskt kören rätt mycket. På sidan 59 där... Han köpte med sin egen dotters blod sin seger i kriget och hämnden för en annans förlupna hustru. Men det fattade jag inte när jag läste det. Alltså vad det syftade på. Nej. Jag fattade det sen nu när jag kom tillbaka efter att ha läst Ifigenia.
Just det. Det är lite sådana grejer man får där. Men annars så tyckte jag... Ja. Ja, den här var, jag vet inte om jag tyckte om den så mycket. Dels för att historien är så himla enkel. Det är ju bara komma hem och bli mördad. Och de hintar väl ganska tidigt också. Det här ska jag göra. Och sen så väntar de och sen gör de det. Men det jag tyckte var lite festligt var när jag ser det framför mig när den här pjäsen vinner Dionysos festivalpriset.
Award winning.
När Agamemnon blir mördad då, så har han gått in i borgen. Körledaren står och babblar eller sjunger då. Och sen så hör man då Agamemnon inifrån borgen. Man slog mig! Åh! Jag fick ett dödligt hugg. Det är så himla tydligt. Man får inte se det, men han berättade.
Här, precis där tycker jag, där är det, alltså det här är ju ganska tunga tragedier. Jag har sovit lite dåligt. Men här är det lite kul faktiskt.
Vänta, får jag bara ta vidare här?
Ja.
Körledaren säger, tyst! Vem skriker där i huset? Vem har fått ett barnesår? Så att man verkligen ska få... Och då svarar Agamemnon, åh, åh! Man slog mig än en gång. Jag dör.
Det är tydligt.
Mm.
Jo, men sen är det lite kul här. När han har sagt det här, Agamemnon, då står det gamla människor där utanför och rådslår. Vad ska de göra nu? De har hört sin kung dö. Nu måste jag nästan läsa. En av de gamla. Jag föreslår att ropa ut till folket. Hitåt till kungaborgen. Upp till hjälp. En annan av de gamla säger. Nej, hellre storma in och gripa dem vid själva gärningen med draget svärd. En tredje. Jag är också av enahanda åsikt. Nu krävs död. Nu är ej tid att töva. En fjärde. Ja, det är klart. Till detta är ett förspel. Ett förebud om våld och tyranni. En femte. Ja, om vi dröjer. De föraktar djupt en sån tveksamhet. En sjätte. Jag står här hjälplös. Har ej någon mening. En sjunde. Jag stämmer in. Till jag begriper ej. Så fortsätter de så. En åttonde, en nionde, en tionde. Innan den tolfte säger vi måste få veta hur det är med Atreus son. Då stormar de upp för trappan. Och då är han död såklart.
Ja, ja, ja. De har tjafsat.
Är det meningen att de...
Att de...
Att, ja, men vill de att, att han skulle dö?
Att han skulle dö.
Nej, de är bara så... åldringar.
Ja, just det, de är åldriga. Man kan tänka, men det blir ju nästan som en komedi där, ja. Att man tänker som en Disney-film, att de står och sa, kan vi göra det här?
Ska vi göra det här?
Ja, så fram och tillbaka, fram och tillbaka. 12 personer.
Men mer komedi än så blir det nog inte.
Nej, men menar du att du tog illa, eller att du tyckte det var jobbigt att läsa dem?
Jag tyckte det var
tragedier.
Lite...
Det här med morden och allt det här.
Ja, men jag, alltså, på riktigt så var det, jag tyckte det var ganska jobbigt. Mycket det här, men det var också för att jag har barn kanske, att döda sina barn och barn som dödar sina föräldrar och liksom att inte komma ur de här dilemmana på något bra sätt. De är så himla, de blir så intrasslade så till slut finns det inga bra alternativ.
Mm, jag har väl lite svårt att ta till med det då, just eftersom det är farsaktigt, att ibland tänker jag det hade varit jättelätt att ta sig ur det här.
Tycker du det?
Ja, det är bara att inte då mörda sin dotter. Ja, men så det, du vet, i en fär så tänker man, kan du inte bara säg rakt ut istället för att hålla på med dumma små lögner hela tiden. Men redan här då ser jag nu i slutet på, för man kan göra då, så börjar kören anklaga Klytaimnestra då för att hon har mördat Agamemnon. Och redan här försvarar hon sig då. Jaha, du dömer mig. Men du fällde inte ett ont ord mot en man när han så hänsynslöst, som om det gällt ett lamm, sin dotter offrade.
Så precis.
Den här är det liksom.
Hon har ju ganska många och ganska bra argument för att vara arg på sin man.
Precis, tydligen hade han med sig en
frilla.
En siarfrilla med sig hem också.
Ja, det tycker jag är...
En trogen sämkamrat.
Ja, det är, han har med sig från Troja, Agamemnon har med sig Cassandra som är en siare.
Mm.
Tydligen pratar hon barbarspråk som låter som kvittrande svalor. Men, nej, men det är ju hans älskarinna. Och så efter 10 år kommer han tillbaka till sin fru och så bara, hej, jag är tillbaka här förresten.
Mm.
Här är Cassandra.
Det är svårt att inte vara på Klytaimnestras sida.
Ja, jag håller med dig. Hon...
Vilket är liksom konstigt, för att jag tycker den är skriven så som att hon är den onda. Att man hejar på Agamemnon liksom. För att,
Är det för att du har hängt med honom så länge kanske?
Ja, den heter Agamemnon. De två andra delarna i trilogin handlar om att han ska få upprättelse och så. Så att det känns som att han är ju huvudpersonen i alla fall. Så.
Ett annat argument hon har för att döda sin man är att hon säger att jag är inte jag. Jag är inte Agamemnons maka. Jag är ettens olycksande som fick i den dödes hustru sin hämnande hamn. Alltså att hon, det är den här förbannelsen som bara tar tag. Det är liksom större än henne.
Mm. Sen slutade den lite plötsligt där, tyckte jag. Jag vet inte om det är att den fortsatte direkt i del två. För den är ganska kort, så möjligtvis så kanske bara scenbyte. Här så går vi in på gravoffret då. Vad heter den på engelska?
Libation Bearers.
Libation Bearers, skitsamma.
Ja, men Agamemnon slutar med att Klytämnestra säger nu är det du och jag som är herrar och ska ställa allt till rätta i vårt hus. Alltså hon och sin älskare Aegisthus. Så nu har de, Agamemnon är borta, de har kört iväg sin son Orestes.
Ja, han var inte med alls här, va?
Nej, de säger någonting. Eller kanske, alltså kanske att de till och med har sålt Orestes som...
Jag tror de måste ha gjort det tidigt, för sen när han dyker upp här i del två så känner de inte ens igen honom.
Nej, och Ifigenia är bara, han bara en liten pilt.
Ja, så de är pytteliten, så att kanske försvann han på något sätt redan när Agamemnon stack till kriget 10 år tidigare då.
Jag tror inte det. Jag tror att det är på något sätt i samband med det här mordet så förvisar de Orestes, för han kan ju då claima the throne efter sin far.
Det får du tro. Det är väl möjligt då.
Det bråkar vi inte om.
Nej, det har ingen betydelse, känner jag. Gravoffret då. Där får vi träffa Orestes, Agamemnons och Klytämnestras son. Elektra, deras dotter. Blir jag glad bara för ett namn jag känner igen på något sätt.
Orestes syster då.
Just det. Klytämnestra såklart. Aegisthus, som är då den hon är ihop med nu. Sen är det lite namn här som jag inte kommer ens ihåg. Någon vecka sedan läste det.
Nej.
Det kören är i alla fall slavinnor. Det är väl...
Den här är ju, tycker jag, verkligen en mellan... Vad heter sådana avsnitt där det inte händer så mycket?
Ja, jag kan kalla det mellanavsnitt.
Mellanavsnitt. Mm. Det är Orestes och Elektra står vid... Okej, det händer rätt mycket på slutet. Men i början i alla fall så står de vid Agamemnons grav. Och är ledsna. Och... Ja, bestämmer sig för
att... Det klassiska som hände i Odysseen också, att här träffas då Elektra och Orestes syskon, men känner inte igen varandra, eller hon känner inte igen honom. Att det är en som vanlig grej att det kommer en nära släkting och så kan de stå och prata ganska länge och man vet inte vem det är.
Just det, och då kan de säga saker som de inte hade sagt annars kanske.
Mm.
Ja, men Elektra känner igen Orestes sen för att han har lagt en hårlock på graven. Och då tar hon hårlocken och så håller upp den. Så då passar den i hans hår, i hans frisyr.
Ja, det var lite konstigt. Hon borde ju känt inte på frisyren bara då.
Men då tror jag att Orestes har varit borta länge.
Mm. Ja, det förklaras inte riktigt. Det kanske är en annan tragedi här i som vi kanske hittar senare. Precis, de står där och är lite ledsna. Ja. Sen vet jag inte riktigt om jag pratar om rättvisa. Det är intressant. Att det måste bli rättvist här nu.
Mm.
För det är just som jag varit inne på. Vad fan är rätt? Är det, har inte Klytämnestra bara gjort precis det hon borde ha gjort?
Men det är ju en viktig grej kanske också att Apollon säger ju till Orestes. Orestes är inte helt övertygad om att han ska döda sin mor. Det är ju inte så inget oviktigt beslut. Utan men jag säger Apollon att det ska du göra. Det är rätt.
Ja, men så är det kanske. Men jag fick för mig att Elektra och Orestes pratar ganska länge om att det liksom är hemskt det som har hänt.
Men de kommer väl överens om att...
Men så står de väl och ber, verkar det som här. O fader, skänk mig makten i ditt hus. Att de står på gravhögen liksom och tror att han kan hjälpa dem nästan där i den här.
Just det, ja.
fan det skulle gå till, för han har inte blivit någon gud, va?
Nej.
Vi ska se här nu. Jag, jo, jag, det var en bild som hållas upp här som jag gillade. Att, att Orestes kallas för orm.
Mm.
Odjursyngel. Ja, just det. Körledaren påstår att Klytemnestra har fött en huggorm.
Jag tror att hennes namn är hopplöst. Ja. Klytemnestra. Hon har haft en dröm. Är det någon som säger? Mm. Att hon drömmer om att det är en huggorm som diar vid hennes bröst.
Ja.
Så här, blodsblandad mjölk. Och då är det såklart Orestes.
Okej, det var en dröm, ja. Men för att vi läste en bok av Alan Moore för ett tag sedan, du tipsade mig om. Och där har han ju med en sån, alltså den är en skräckbok då. Mm. Och det är ju en bild då på någon slags orm som ammar, eller vad det nu var, ett monster i alla fall som ammar. Och det är en väldigt obehaglig bild att se.
Just det, då kan du nicka nu.
Mm, just det.
Mm. Jo, men Orestes säger, jag är ormen jag och dräper henne så som drömmen spott.
Just det, jag är ormen. Han tar inte som en skymf, utan bara...
Du betalar med nicka.
Mm.
Jag träffade en annan litteraturvetare häromveckan. Hon undervisar jurister.
Mm.
Men de får läsa böcker. Okay. För att de ska få bättre språk. Men så sa hon också, för att de ska kunna nicka när de sitter på middagar.
Ja, ja, ja. Det är, en...
det är tydligen viktigt. Det är svenska jurister, de får inte läsa allt det här härliga. Som om du pluggar till jurist i USA, då har du kanske lite great books med dig. Jo, men så att det är någonting vi kan göra nu. Sitta och nicka om någon säger Agamemnon.
Mm, just det. Ja, det ska man inte förneka. Eller liksom det är kanske därför vi gör det. Ja.
Nej, men det är kul att kunna nicka.
Mm. Och ja. Men det har jag märkt redan flera gånger. Jag har i princip nickat. Både för mig själv då och även med andra. Okej, ormen och Orestes, han ska mörda henne här nu i alla fall. Ska vi se om det är något... jo, det är jag på, det kommer in en amma i det här. Jo. Amman då, som inte... som är då, och hon verkar... hon känner igen Orestes.
Hon har bytt blöja på honom och...
Klytemnestra känner liksom inte igen honom där. Och sen dyker amman upp och då bara, det är ju du, hjärtebarnet mitt, som jag ur moderlivet tog emot. Så det kanske var en grej också på den tiden.
Så var det ju precis i Odysseen när Telemachos kom hem.
Oh,
nej,
ja, ja.
Odysseus kom hem.
Mm.
Då var det också amman
i första hand, ja.
Som kände igen honom, och då fick han säga så här, nej, jag är tillbaka för att hämnas i mitt hus.
Det. Mm.
Jag tyckte det var spännande att de har blöjor.
Aha.
Nu ska vi se. Den lilla magen.
Han har blöjor
på sidan 87.
I Grekland.
Nu måste jag.
700 år innan Kristus.
Ofta fick jag skölja barnets blöjor.
Ha.
Förena tvätterskans och ammans tjänst.
Just det. Det kanske är någon slags översättning där. Men det kanske bara var kalsonger. En vanlig kläder. Sen dör i alla fall Aegisthus först. Älskaren. Och dör på nästan samma sätt som Agamemnon så här, inne i borgen. Åh, ve mig! Åh! Det låter stolpigt på svenska, kanske på gammelgrekiska så låter det.
Ja, men det måste ju ändå vara en utmaning för en skådespelare.
Mm.
Jag dör.
Dör, ja.
Aegisthus är ej mera, säger tjänaren. Och sen är det ju...
Ve mig, vår härskare är mördad.
Och Klytemnestra börjar fatta vad som händer och säger, mord yxan hit, men fort. Hon griper sin yxa. Och
markerar också mord yxan.
Ja,
men det kanske inte är så... Ja, det kanske på riktigt är då en yxa man har i en stridsyxa. Liksom.
Mord yxa.
Ja. Alltså man skiljer på yxor som man hugger ved med och yxor som man då faktiskt mördar med.
Tomahawk står det någonstans. Så du det?
Nej, tänkte inte på.
Det tycker jag kändes som från en annan värld.
Men precis, man kan ha en yxa, så kan man ha mordyxa.
Men där är det ju väldigt dramatiskt. Där är det ju liksom mor och son. Orestes med blodigt svärd möter sin mamma.
Just det.
Och vad gör hon då?
Hon sliter upp sin mantel och blottar bröstet.
Slå ej min son, ack skona detta bröst vid vilket du så många gång i slummer med späda läppar modersmjölken sög.
Just det, trots att hon hade en amma då. Men där, jag fick bilden av Ferdinand när han sätter sig ner och bara här är, fast det är, ja just det, för han vill ju bli slagen i sig, men det här är som att visa, vad heter det?
Hon blottar sig.
Hon blottar sig, alltså bara kör.
Vi, det är inte riktigt samma som i Ferdinand.
Nej, nästan tvärtom, ja. Så jag vet inte varför jag tänkte så. Men för här gör hon det för att det ska kännas helt sjukt att mörda henne.
Ja, ska du... Ja, och det måste du ju göra. Han sänker svärdet.
Mm.
Och sen har de en liten diskussion där. Så varför älskar du din far fast han var så dum? Och jag som har fostrat dig.
Mm, och hon... Du som har dräpt min fader, bo med mig. Bo med mig. Vad betyder det?
Och sen varnar hon också. Tänk på en moders hetska hämndeandar. Alltså om du dödar mig så kommer du få hämndeandar efter dig.
Mm. Den här dialogen kan jag hålla med om att den var lite obehaglig att läsa. Att det var liksom snälla gör. Alltså de här liksom tiggande, debatterande. Man tror att man kan komma undan det genom liksom bra argument.
Alltså det är något, de fega, eller han Aiskylos, fega inte för de här folk som ska döda varandra.
Nej.
Står liksom precis innan det här dödsmordögonblicket står och har diskussioner. Mm. Alltså det är jävligt obehagligt.
Just det.
Det är, ja. Han, Orestes, det slutar ändå med att han dödar sin mor.
Precis, och körledaren här påstår att han har handlat rätt.
Vem är kören här nu?
Ja, det var ju slavinnor. Men det verkar som att han liksom ångrar sig lite grann, men då står hon där och bara säger nej, du har handlat rätt. Låt ej din tunga styras av bittert tadel. Inga olycksord.
Nej.
Det är nu har du gjort det. Fan, stå för det.
Men ganska direkt så ser han någonting då. Kvinnor i gorgongestalt, alltså typ Medusa, såna här hämndandar, fattar vi sen. De är liksom fruktansvärda. Ja,
är det de som är med sen i...
Ja, precis. Mm-hmm. Ur deras ögon dryper blod. Ett hämndens koppel, hetsat av min mor. Alltså det här, att döda sin mor är liksom verkligen en överträdelse. Det kan inte bara... var ostraffat. Så då får du hämndandarna på dig.
Men du menar här att det är någon gud som har hetsat honom också till det?
Jag menar att det är Apollon har sagt.
Är det med i denna? Nej, det måste vara med i nästa.
Vet
här, jag tror att det är han och hans syster bara som står och hetsar igång varandra.
Ja, jag hittar inte det nu, men jag är rätt så säker på att han eller jag är väldigt säker på att Apollon har gett honom okej. Okay. Kanske till och med uppmanat honom.
Ja, men Apollon är med i den sista delen i trilogin här. Och det är kanske där det kommer fram då att han...
Ja, det blir ännu tydligare. Ska vi gå över till den?
Ja, det kan vi göra. För det slutar väl här då att han fick ändå lite ångest. Fan också. Jag mördade min mor. Och då kommer vi in i nästa. Eumeniderna heter den då. Bakgrunden föreställer Apollons tempel i Delphi. Så nu är de uppe hos Apollon då.
Och då tittar vi på vår karta att det är ändå en bit. Alltså att han har, jag tror att han har läst jag någonstans att han har liksom irrat runt med ångest nu ett tag.
Mm-hmm. Var utspelar sig de här då? Var bor Agamemnon? Kan du peka på kartan? Nej, men är det Aten eller är det...
Nej.
Nej, det kan vara skitsamma.
Det vet vi inte. Det är så mycket här. Men det är inte... Nej.
Jag tror att det är den här norra delen av Grekland här någonstans. För det här argiverna bodde. Akajerna menar jag.
Mm.
De bodde här och här nere bodde Ja.
Nu pekar du på Sparta.
Precis, spartanerna där. Och sen så här borta i Turkiet är ju Troja då.
Ja.
Men...
skitsamma.
Ja, men ja.
Det var ytterligare en grej som har hänt med att jag har blivit intresserad av grekisk geografi.
Ja, vi får helt enkelt åka dit.
Mm.
Nej, men Orestes ångestriden. Han vill liksom reda ut det här. Och i Delphi, där finns det är Apollons tempel. Ja, det sa du precis. Mm. Så nu söker han sig då till Apollon. Och...
men är det, vad heter det? Alltså, det är Olympen. Alltså, är det Gud?
Nej, men Delphi är ju där oraklet är.
Ja, just det.
Och Apollon just det. Är siarnas gud. Så därför är det han som kanske...
Okej, så Apollons tempel är bara något som han byggt åt i...
Det är i världen.
Precis, men han bor inte där, utan det är bara man har byggt i hans ära kanske.
Ja, just det, men han kanske är där ibland.
Han kanske är där ibland, ja. Men okej, det här var ju intressant. Ja.
Så han går in, Orestes går in i templet. Eller det är liksom en scen i templet. Han sitter i templet, men omgiven av ett gäng fruktansvärda gorgoner som, det står så här, de snarkar högt med outhärdligt ljud och blodigt slem och deras ögon dryper. Alltså, det är de här hämndandarna som aldrig inte lämnar honom i fred.
För att första här då, Agamemnon, han kommer hem, blir mördad. Andra, Agamemnons son hämnas detta, mördar mamman. I trean här nu så är det någon form av rättegång som pågår då. Där egentligen allt ska avgöras då. Gjorde Orestes fel? Nej, okay. Gjorde han rätt så men då har allting bara varit som bra. Liksom.
Mm.
Men om han döms till att det var fel, jag fattar inte riktigt hur man...
Jo, men det står det... Så i rättegången är det liksom Orestes och Apollon mot... de här hämndandarna, furierna eller erinierna.
Mm.
Så vi kanske ska sätta den scenen att... och vem är domare, Simon?
Jag läser här i början. Står det bara en domare, prästinna och fackelbärare. Vem är domare då?
Det är...
Athena.
Athena tänkte jag säga. Athena tillsätter domare i alla fall. Så hon ska hjälpa till att lösa den här... konflikten. Jag är på sidan 98 nu. Mm. Men vad är det de här hämndandarna vill? För nu är kören, vad ska vi kalla dem? Erinierna. Hämndandarna.
Ja, eller Euminiderna.
Euminiderna, det är många namn. Jo, de vill, vi driver mördare från hus och hem. Det är det de gör.
Det är precis.
Ja. Och Athena säger, och vad är målet för en sådan jakt? Jo, det är en ort där glädje är ett okänt ord. Så att,
målet är ett ställe där glädje är ett okänt ord. Jaha, okej, okay, man ska jaga någon.
Du hetsar dem. De hetsar folk till sin död, tror jag. Kanske att det är Hades. Om jag gissar lite. Där är det inte mycket glädje. Så de är hetsare.
Just det. Och Athena undrar då, blir även denna man hetsad? Ja väl. Han har vågat slå sin moder.
Och slå betyder döda, har vi lärt oss.
precis, men så blir det väl en liten debatt här, verkar som, med Athena och den här körledaren, hämndanden. Eller hon vill i alla fall veta mer.
Ja, för Athena...
Vadå hon slagit sin moder? Kanske var det något anledning bakom?
Och då berättar de, kommer allt det här fram som vi har pratat om innan, med att men Agamemnon dödade sin dotter och etc, etc. Så att det fanns olika anledningar då. Och Athena säger, jag vet ej råd. Hon vet inte. Det här är ett riktigt etiskt dilemma.
Ja, just det.
Så då utser hon några andra domare.
Ja, är det så svårt egentligen det här? För ja, han har mördat sin mamma. Å andra sidan så fanns det ju en anledning till att mörda sin mamma.
Ja.
Så att,
Och, men då säger hämndandarna, om vi kan bara gå igenom de olika argumenten lite.
Mm.
Men detta dåd lockar alla jordebarnen in på lastens lätta vägar. Månget kval, månget sår som ens egen son har slagit blir föräldrars framtidslott. Alltså om Orestes kommer undan med det här, då kommer alla barn vilja döda sina föräldrar. Eller de kan göra det i alla fall. Så kan vi inte ha det.
Nej.
Nu skulle det se ut om alla gjorde som Orestes.
Just det. Ja. Så att vi måste sätta ner foten oavsett lite vad han hade för anledningar och så.
Och hämndandarna säger också att, att människorna måste vara lite, råder ingen fruktan mer inom människornas bröst. Vilken dödlig, vilket folk vill då rätten vörda. Så att det här måste straffas liksom.
Mm. Okej. Okay. Jag skrev under här, eller strök under sen när Athena berättade för Orestes att lägg nu fram dina bevis och vittnen. Att redan det är verkligen en sån här klassisk rättegång.
Mm.
Som Eders sakmeningshelg bekräftar.
Är detta liksom ur scenen för alla?
För alla rättegångar som jag sett sedan dess.
Det här tycker, det, tycker det, jag känner igen mig här.
Det är ofta det står rättvis och rätta här, att det är det de är ute efter.
Mm.
Jag tycker det, för mig är det uppenbart att helt rättvis kommer det aldrig bli.
Nej, men de måste ju, du vet att en domstol måste fatta beslut. Mm. Även idag. En rättegång kan aldrig sluta i att
å ena sidan och å andra sidan.
Nej, man kan aldrig säga så. Nej, vi vet inte.
Nej, just det.
Athena pröva klokt och fälla rättvis dom.
Athena nu, för mig som inte, vem, vad är hon för gud?
Ja.
Kanske rättvisans gud.
Ja, hon är väl också lite krig. Mm. Fast inte så våldsamt som Ares.
Som, just det, Ares, ja.
Jag tycker Athena är lite, Athena och Apollon, de är så mycket.
Okej.
Men hon verkar vara, här verkar det handla om, här måste fattas en rättvis dom i detta mål och för evärdlig tid. Så det är jätteviktigt. Det är liksom högsta domstolen.
Vad heter det? Det fallet blir prejudicerande.
Mm.
Och det kommer låta hemskt om man ska få lov att mörda sin mor hur som helst.
Får jag lägga till att ett annat argument som hämndandarna har, det är främst må du hedra din fader och moder. Så jag fann det lite otydligt.
Det har han inte gjort då.
Nej. Men sen kommer Apollon som vittne. Och vad säger han?
Men ja, i alla fall, han klarar sig här i alla fall, kan vi säga. Efter mycket om, men jag försöker titta lite nu.
Ja, men fan, ja, jag vill gärna prata hur mycket som helst om det här. För att
för det här har jag märkt att jag glömt lite vad som hände.
Okej, men lite, Apollon kommer med sina argument och hämndandarna med sina.
Mm.
Och så är det olika, det svänger. Och plötsligt säger Apollon, ja men det var Zeus som sa till mig att jag skulle säga till Orestes.
Ja.
Och då säger jag hämndan, va? Var det Zeus som ingav dig det orakelspråk som drev Orestes att sin fader hämnas, men ingen vördnad hysa för sin mor? Så, om Zeus sa det, då
fanns.
Och hämndaren säger, Zeus vördar alltså mer än faders öde, men fängslade dock själv sin fader Kronos. Hur tycker du att detta går ihop? Zeus, va?
Just det är en annan del av den här stora myten, ja. Att Zeus föddes av en
titan som han som åt upp honom. Titanen, Zeus blev uppäten av sin fader, men Zeus skar sig ur magen och fyllde den med sten och kastade ner Kronos under underjorden i Tartaros. Jo, men jag måste ändå säga, för det här är lite coolt att Apollon här, då kommer han med science. Det är nämligen så att man får inte döda sin mor.
Nej.
Är argumentet. Men då säger,
så han som försvarsadvokat har lite att jobba med.
Ja, men då säger Apollon att en moder ger ej livet åt det barn som kallas hennes.
Hon ger inte liv åt
Nej,
den.
Hon vårdar endast den färska säd som blev i hennes sådd. Och modern är en främling blott som skänker skydd åt plantan. Och det
var ju fint sagt,
det minns jag från när jag läste i det historia för länge sedan, att det finns något som heter spermism typ. Att det är den här idén att barnet finns i spermien. Det färdiga barnet finns i spermien, så att modern bidrar inte med så mycket.
Det var ett växthus.
Ja, precis. Så att,
och då betyder det inte så mycket att vara moder, så då kan man fördöda den.
Då kan man fördöda, för det är som att krossa växthuset då.
Ja, jo, men jag håller med, det var ett bra argument. Även om det inte, det kan inte stämma, men jag går på det.
Men om du har något, och då kommer man på med ett argument till. För man kan bli fader utan moderns hjälp. Här står beviset framför er. Athena.
Ah, ja.
Och hon föddes ur Zeus ansikte.
Ja. Okej. Okay. Men hon är ju gud. Så.
I alla fall.
Okej okay, då, men vad heter det? Vem är på andra sidan? Det är den här kören då alltså.
Kören är hämndandarna.
Som är liksom åklagare kan man säga.
Ja.
I den här rättegången då.
De säger liksom Orestes måste straffas för att ha dödat sin mor. Och Apollo säger att nej men det behövs inte. Jag tror det handlar också om att bryta den här förbannelsen.
Men vem är det sen då som ger domen då så att säga?
Ja men det minns jag inte riktigt. Ja men Athena säger ju att.
Det måste vara hon va?
Athena säger att det var väl typ okej att Orestes dödade sin mor.
Nej, det var en rösträknare.
Okej, domarna har...
De lägger olika stenar på olika ställen. Och sen får Athena räkna stenarna. Så frågan är...
Men vad säger hämndandarna då?
Ja, vad säger de?
Då blir de jättearga. Ve er, ni unga gudar. Ve. Urtidens heliga rätt har ni berövat mig och fräckt förtrampat. För att de här, ingen gillar de här hämndandarna.
Nej.
Eumeniderna. De har liksom funnits längre än gudarna. De gör det här skitjobbet.
Ja.
Så, och nu får de inte ens göra det. Och nu, hämnd vill jag ha, va? Hämnd. Så hämndandarna ska hämndas.
På något sätt ska de hämnas då, ja.
Men där, är, där hängde jag inte med riktigt. Där erbjuder på något sätt Athena hämndandarna någon slags kompromiss. Att de får vara med. Jag vet inte fan, jag läste någonstans att det här är liksom ursprunget till det moderna domstolsväsendet. Att här är det liksom den religiösa rätten som tar slut. Hämndandarna ska inte få styra längre. Men det hade jag inte, den analysen hade jag nog inte fixat själv.
Nej, precis. När jag också sett det där någonstans så tänkte jag att ja, så kan man säkert. Men det enda slutet här då så står det någonting om att det är fred och förbund har för eviga tider gästerna ingått med folket i staden. Zeus har det velat och Moiran också. Nu jublar de som svar på sången. Och så står det en parentes, folket jublar. Två gånger här. Så att det är ett ganska lyckligt slut på tragedin.
Ja.
Eumeniderna.
Just det, för att hämndandarna på något sätt blev de till slut okej.
Okay. Mm.
Jag minns inte riktigt vad det... Jag minns att de svängde rätt så snabbt.
Jag kanske hängt upp mig på det att det kallas för tragedier det här. Och det kanske egentligen bara betyder att det inte liksom kommer det idag. Men det här var en ganska trevlig historia då. Att det var en rättegång som slutade så som man...
Trevlig kanske jag
ville. Nåja, det kanske var hela det här avsnittet då om... Aeschylus tre tragedier.
Och med resten, prequel.
Inklusive en prequel, ja. Vi kanske gör så här att den här kartan jag sitter framför mig, vi får väl, ifall den som lyssnar är intresserad så kanske vi får någon form av någon plats där man kan diskutera de här grejerna och där vi kan lägga upp några bilderna så kan vi liksom pussla ihop var Troja ligger, var Sparta ligger, var Aten ligger, var Achaierna bodde. Var Agamemnon borde vara Menelaus borde och så vidare. För det är de det är långa resorna.
Ja, men det är mycket nu. Man ska behöva en sån Sagan om ringen-karta.
Ja, fast i det här fallet är det en äkta karta över Grekland. Så att det behövs inte hittas på än. Nästa avsnitt kommer vi prata Platon, va?
Ja, då det känns lite skönt. Och, alltså det här är ju great. Ja. De här träffarna tycker jag. Men också lite, det varit lite jobbigt och det blir skönt med förnuftsgubbe.
Och sen så några avsnitt längre fram får vi titta tillbaka till de här tragedierna igen då. Men,
får se om Platon använder sig av det här på något sätt.
Just det är inte omöjligt. Man kan ju alltid hoppas nu när vi är inne i världen. Men tack för att ni har lyssnat i alla fall. Och så vidare. Jag kan inte tänka mig att jag har något mer att säga.
Alltså,
har du några avslutande ord från...
Nej, men det var en fin definition av sko. Agamemnon säger, lös upp min sko. Alltså knyt upp skorna.
Mm.
Den bundna träl som foten trampar på.
Aha.
Ja.
Den bundna trälen. Ja, det var fint, ja. Att man ser att det är lite jobbigt att vara sko.
Ja.
Mm. Det är liksom det sämsta jobbet som finns. En del hävdar att kalsongen har det sämsta jobbet, men skon.
Ja.
Just det. Det får sluta Great Books för den här gången.